Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Äntligen är vi här.
Yes.
Och vi har återigen med oss Fred som ska berätta om småfolk och tomtar.
Nu kör vi.
Ja, hej igen.
Hej. Och hej Fred.
Hej, hej. Hallå, hallå.
Nu är vi spända på att höra mer om tomtar och troll och småfolk.
Saken är den att jag gav ut en bok förra året som handlar just om märkliga UFO-fall i Sverige. Främst UFO-fall. Och när jag skrev den så insåg jag att det finns ju otroligt mycket andra varianter av detta i Sverige. Vi brukar ibland gnälla lite grann i UFO-Sverige att det är ju inga humanoidrapporter nu för tiden. Det är ingen som ser rymdvarelser, det är ingen som ser varelser. Men det slog mig relativt nyligen att folk ser ju varelser hela tiden. Och då pratar vi inte om hundar och katter och människor, utan de ser tomtar och småfolk. Och detta är ju, alltså det är otroligt mycket. Det är så att man, det är överväldigande. Så nu sitter jag alltså och skriver en bok i det här ämnet. Och jag vet, just nu så sitter jag bara och kliar huvudet. Jag har skrivit 10 kapitel som jag liksom fyller på lite grann. Men det är så pass mycket material.
Hur får du in det här materialet?
Ja, dels så, jag är ju en väldigt nyfiken person så jag frågar ju ibland folk rakt ut. Men sen blir det också så att folk hör att jag letar efter sånt här och hör av sig till mig. Så jag får mail då och då, eller på Facebook, eller på Instagram, där människor vill berätta, kanske främst om vad de har hört från sina mor- och farföräldrar, för det är ju väldigt mycket historier därifrån. Sen finns det också underskattat, flashback, kan man ju ha mycket att säga om, men det finns en del väldigt, väldigt spännande trådar där folk delar med sig av upplevelser av det, som detta. Och även Facebook. Så det är intressant att gå och rota i de här forumerna. För det döljer sig riktiga pärlor.
Jag tror ändå Flashback är ett ganska tryggt sätt att vara anonym och berätta en sån här historia.
Ja, jag tänker det också. Och jag menar, jag har faktiskt med mig ett fall från Flashback i den nya boken. Det rör sig egentligen inte om en tomte eller någonting sånt här. Jag skulle kunna berätta det vid ett annat tillfälle, men den är läskig och obehaglig i alla fall.
Nu vill vi höra det.
Ja, okej, nu hypar jag upp det. Det här är alltså en liten ort utanför Borlänge. Tyvärr har namnet försvunnit från mitt huvud just nu, men det platsen var i ursprungligen en gård som brann ner 1997. Och innan dess har jag förstått så var den övergiven också. Det var ett känt ställe för ungdomar att gå och festa. och dricka och göra andra saker som ungdomar brukar göra. Jag vill inte veta vad det är för någonting. Men de gör saker där ute. Men det är också liksom, det är natur, det är vacker natur, det är svampplockning, bärplockning, allt sånt där. Och den här personen berättar om sin mamma och sin styvfar som hade varit och plockat svamp. Och vid ett tiden så var de i den här skogen. Det är en ganska liten skog runt själva husgrunden. Klockan var ett på dagen om de gick vilse i den här lilla skogen. Men de kände, vad du vet, natur, svenskar, man vill ju vara ute i skogen hela tiden, så är det ju liksom. Så de stannade och plockade svamp. Klockan börjar närma sig klockan 6 på kvällen och de bara känner att vi måste kanske ta oss ut i skogen nu. Men de visste liksom inte hur tar vi oss ut. Så styrpappan går upp på en liten kulle och tittar ner och får då se husgrunden där nere och antagligen någon form av väg eller någonting sånt där. Han ser också att det sitter en ung kvinna eller en flicka på en av betongdelarna till huset. Själva grunden eller trappan. Och han tänker, jag kanske går och frågar henne. Vart, liksom, hur tar vi oss ut härifrån? Vad är det bästa vägen att komma till, liksom, till vår bil? Mer eller mindre. Så han går fram långsamt mot flickan. Och hör då relativt snart ett ljud som fräsande. Typ som en katt. Typ. Flickan vänder sig om. Hon har liksom långt lockigt hår. Vänder sig om och han ser att hon har huggtänder. Långa, vassa huggtänder. Naglarna jättelånga. Han inbillar sig att de börjar växa. Han beskriver håret som att det är av eld. Och sen börjar de springa efter honom. Och så han blir han skiträdd naturligtvis. Han bara springer upp för kullen. Skriker på frugan. Det är en galen kvinna efter mig här. Och så tog de därifrån. Och har aldrig gått dit igen. Sonen då som berättade det. Han åkte dit några veckor senare med sina polare. Och skulle övernatta naturligtvis. Och det var ju enligt honom det mest skrämmande han varit med om. De såg kanske ingenting. Men det var saker som rörde sig kring deras tält på natten. Som knackade på deras huvuden och fotsteg och sånt. Väldigt, väldigt läskigt. Jag har inte själv varit på den här platsen, men det är ett mål. Jag skulle gärna vilja åka dit nu i sommar. Så det är en bra läskig historia. Sen kan man ju också diskutera, är detta sant? Jag, om jag ska vara helt ärlig, och jag vet att det finns vissa som blir vansinniga på mig när jag säger det här. Men för mig är det inte så viktigt om en historia är sann eller inte. För att det handlar om modern folktro. Det handlar om en berättartradition. Det handlar om saker om människan själv. Och hur vi ser naturen, hur vi ser livet. Jag tycker berättartraditioner som det här är väldigt viktiga.
Kommer du att offentliggöra platsen?
Det kommer jag göra, absolut. Nu, jag skulle gjort det redan nu om jag kommer ihåg namnet på den. Men det är ju det som är problemet.
Jag tittar på mig här.
Ja, vi tänker kanske samma sak.
Ja. Du får tälta där, tänk.
Ja.
Åh, stackars er. Ja. Nej, men då hoppas jag att ni blir riktigt skrämda. I alla fall. Nej, men alltså, tomtar och småfolk har ju funnits, eller finns över hela världen. Det är ju något som har funnits i tusentals år. I Sverige så tror man den tidigaste omnämningen av tomtar är från 1300-talet. Och det är en av Heliga Birgittas uppenbarelser. Och hon är ju väldigt, väldigt upprörd över dessa tomtar. Ska jag läsa vad hon skrev, eller vad som blev nedskrivet i hennes uppenbarelse från detta?
Hemskt gärna.
En natt gästade bruden ett hus där djävulen tydligt talade, gav svar och förutsade många ting. I hennes närvaro teg emellertid den orena ande. Och hon hörde medan hon bad en röst som talade till henne. Och sade, på detta ställe har något ont förövats av de förra invånarna och av dem som bor här nu. Ty de dyrkar och hedrar tomtegudar och går icke i kyrkan. Eftersom det här skrevs ner på 1300-talet ska man tänka sig att det i alla fall har varit en, kan gå tillbaks 200-300 år till. Man kan tänka sig att som en tradition med då tomtar eller gårdsandar, man ska kalla det. Man skulle tillägga tomtar och pysslingar och vättar, sånt, det var ju inte alls omtyckta av kyrkan, som ni förstod. En gammal historia som gick och var ju att när Gud, fader själv, slängde ut Lucifer från himlen så slängde han ut Lucifer och alla hans medhjälpare. De landade på jorden. De som landade i bergen, de blev troll. De som landade i skogen blev skogsrå. Och de som landade på gårdar blev tomtar. Så att de ansågs vara lite djävulska. Demoner, mer eller mindre. Det finns även en annan som är väldigt vanligt förekommande, att tomten är egentligen spöke. Det är ett spöke eller en ande av den första ägaren till gården eller till land, eller själva marken. Som då kommer tillbaka och tar hand om den och hjälper de nya ägarna. Jag ska berätta var mitt intresse kanske främst kommer ifrån. Det var faktiskt min pappas, nu ska vi se vad det är, farmor, Julia Högberg. Och hon fick jobb 1920 hos postmästaren i Hagersta. Hon tog tåget dit och hade blivit lovad att bli hämtad med häst och vagn. Hon anlände till tågstationen. Det finns ingen som hämtar upp henne. Julia var en väldigt tuff och originell kvinna. Så att hon kände bara, fan, jag ska nog hitta igen postmästarens gård. Inga problem. Så hon börjar gå längs med en väg. Och efter en liten stund så ser hon en liten figur som går framför henne. En liten kort man, kanske en meter hög. Du vet, klassiskt med skägg och toppig luva och vadmalskläder och sånt där. Och den går framför henne och liksom tittar på henne, vänder på huvudet ibland och liksom kom med. Så hon tänker väl, ja, jag kan väl hänga på helt enkelt. Och de går kilometer efter kilometer tills de kommer till en gård. Och tomten, antar jag att det är, springer in på gården och försvinner. Och det visar sig naturligtvis vara den gården, postmästarens gård som hon skulle jobba på. Några minuter senare så anländer droskan då, häst och vagnen. Och den unge mannen Gustav hoppar ut och ber så mycket om ursäkt för att han missade detta. De blev naturligtvis jättekära och bildade så min fars sida av familjen.
Och här var tomten snäll. Det var inga demoniskt.
Nej, det var väldigt snäll. Och jag tror väl att det handlar väldigt mycket om att när det gäller tomtar och vättar, att behandlar dem väl, att du är trevlig, då är de trevliga tillbaks. Men jag tycker väl att det är spännande också med, eller mest spännande egentligen, är ju moderna observationer. Eller där man faktiskt har kunnat intervjua människor som har sett detta och varit med och kanske kommunicerat med de här varelserna. En av de mer spektakulära upplevelserna skedde på 50-talet. Någon gång mellan 1954 och 58. Hasse Nilsson, som är en gammal radioproducent, jag kommer inte ihåg exakt året. Men han var ju ganska ung vid det här laget. Han var ju ett barn. Och de bodde i Växjö, om jag inte minns fel. Hans pappa började väldigt tidigt på morgonen, började jobba. Och Hasse var uppe då också. Det här var ju liksom kanske 16:30 eller 17:00. Och han befinner sig ute i köket i den här villan i Växjö. Och hör då ett mummel utanför. Och tittar ut. Och ser då ungefär 6-7 grupper med små varelser. Du skulle kunna se dem som tomtar, men de ser inte riktigt ut som tomtar. De har typ, om jag minns rätt, typ någon form av overaller på sig. De har inget hår på huvudet. Så liksom inget liksom skägg eller inga mössor eller något sånt där. Utan en del ser gamla ut, lite rynkiga. De är också lite tjockare, vilket jag tycker är lite sött. Sen finns det de som ser yngre ut. Men det är liksom, de tillhör verkligen samma grupp av varelser. Lite längre bort på gatan så ser han hur ett ljussken ligger och svävar upp i luften. Så att han går runt, jag tror han går till ett annat fönster, om det kanske är inne i vardagsrummet, tittar ut där för att få en bättre blick. Och ser då att de här varelserna finns i hela trädgården. Och de skrapar och bankar på dörrarna. De vill in i huset. Han ser hur de försöker lyfta brunnslocket för att kunna ta sig in den vägen. Jätteläskigt. Och vet du vad det bizarraste är? Eller det mest absurda med det här, det är att de låter som fåglar. De kommunicerar med fågelkvitter, de här varelserna. Han står väl till slut och tittar ut när han känner sin fars hand på axeln och säger, Hasse, får du gå och lägga dig igen. Så att han gör det och ja, det var den. Han och hans far pratar aldrig om det här någonsin. Det här skulle i och för sig kunna vara en drömsituation eller någon form av, inte sömnparalys, men liksom en, för honom var det här, det var precis det som, alltså det var ingen dröm. Det här var äkta. Det, han minns det verkligen i detalj.
Och min första fråga blir, varför lyckas de inte ta sig in?
Med låsta dörrar och för det är väl, kan väl vara svårt att komma in.
Det är, ja, det är definitivt. Men de försökte liksom med källardörren och ytterdörren och liksom allt sådär. Tills de, jag kommer inte exakt ihåg nu hur det var, men det var som att alla samtidigt fick ett tecken att fan, nu är det dags att dra. Och då sprang alla till det här ljusskenet och sen flög de iväg med det.
Och han tolkar det här som tomtar eller små folk eftersom det var den tiden. Fast idag här så hade man kanske tolkat det som UFO.
Alltså när han berättade så det låter ju verkligen som att han har sett någon form av utomjordingar. Alltså ett UFO. Men jag skulle nog säga mer att den här går in under liksom kategorin småfolk eller tomtar helt enkelt. Det är bara att man har en lite mer udda utseende och låter som fåglar. Jag kan berätta någonting som en kompis till mig upplevde. Hon bor i Charlottenberg, nära norska gränsen. Och det här var förra året som hon var ute och gick med hunden. Längs med en å där som går igenom, jag tror det heter Edsbruk, just den delen. Och hon kommer gående som vanligt och går över bron, gammal stenbro. När hon ser en liten, liten man. Jätteliten man. Alltså vi pratar någon decimeter eller två decimeter. Så står på brokanten och den är helt grå. Men det är verkligen en liten gubbe. Som typ tittar på henne. Och sen hoppar hon över kanten och försvinner ner i vattnet. Hon blev, vad fanken var det här va? Det här, hon har aldrig sett någonting liknande förut, naturligtvis. Hon begrundar det här och några dagar senare så sitter hon hemma hos sin, jag tror det är låtsasfarmor och hennes vän. Och pratar och utan att hon frågar någonting så nämner låtsasfarmorn att hon har sett något jättekonstigt på bron för någon vecka sedan. Och hon har sett exakt samma sak. En liten, liten man som hoppar från brokanten. En liten, grå man. Sånt där är jag så fascinerad av. För det är så... Det känns som nonsens på något sätt. Men det är väldigt fin, absurd nonsens. Det finns liksom inget budskap med det. Inte något vad vi vet i alla fall. Jag har några små favoriter också när det gäller tomtehistorier. Eller om man ska vara mer specifik, kanske mer småfolkshistorier. Eller miniatyrvarelser. För det är alltid roligt med små, små varelser. Jag tycker nästan det är roligare än Bigfoot och sådana där grejer. Det är något speciellt med dessa små varelser. Det här skedde i Värmland. Jag tror att det var 1987. Den här kvinnan och hennes pojkvän på den tiden befann sig i sommarstugan.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och varje morgon eller förmiddag som det var semester så hade hon en tradition att gå ut och borsta tänderna i trädgården. Hon brukade ställa sig på en sten, titta ut mot gräsmattan och vegetationen, stå och borsta tänder, njuta av förmiddagen, morgonen. Det här var runt 11. Så hon står där och borstar tänder. Och hon känner väl kanske att någonting tittar på henne. Hon tittar ner och vid sina fötter, kanske någon meter framför, så står det som hon beskriver, som ett litet, kanske en decimeter, eller en halv decimeter, högt, slämmigt spöke. Det ser verkligen ut som ett spöke med två små pepparkornsögon som tittar upp på henne. Och det är liksom, det är helt grönt och liksom nästan flyter samman med gräsmattan, med vegetationen. Och det, det finns också några svarta ränder på det. Någonting. Väldigt vagt, men det är lite slämmigt. Och det, som hon säger, det är levande det här. Och det står och stirrar på henne. Och hon står och tittar på det här ett par minuter. Och bara, för att hon blir så ställd. Vad är det hon står och kollar på för någonting?
Och det gör ingenting.
Det är väl mer, vad ska man göra? Skrika eller något sånt.
Men det gör ingenting heller.
Det står bara och stirrar på henne. Ja. Men hon uppfattar verkligen som levande. Så hon lyckas till slut ropa på sin kille i stugan. Han kommer ut. De står båda och tittar på den här lilla varelsen samtidigt. Och hon bara, vad ska vi göra? Ska vi peta på den? Ska vi göra någonting? Vad är det? Det är verkligen bara, fanken är det här för någonting? Men det slutar helt enkelt så, som så ofta i de här historierna, att de bara, fan, vi måste ju ta tag i dagens sysselsättningar, helt enkelt. Så de går därifrån, gör det de ska, kommer tillbaka sen, ångrar sig redan då att de inte stannade kvar och gjorde någonting. För naturligtvis är den här lilla varelsen borta, de har stått och stirrat på dem. Och det har hon uppenbarligen tänkt på sedan 1987, liksom. Varför petar vi inte på den? En annan historia som jag ska välja, att jag vet inte så mycket om den här. Jag har varit på jakt efter mer information i många år nu. Troligen skedde det här 2008. Nobelpristagaren Jean-Marie Gustave Le Clézio var i Sverige för att göra reklam för sin bok. Eller i samband med Nobelpriset, någonting sånt var det. Och är ute och åkt tillsammans med sin fru och några till utanför Stockholm. Då han får se vad han beskriver som ett litet troll med orange hår som springer antingen över vägen eller längs med vägen. Och det här är någonting som han går och berättar om i intervjuer efteråt. Oftast mer i förbifarten, för de pratar lite grann om natur och liksom det mer esoteriska. Så att han har nämnt det här i flera intervjuer, att just om den här upplevelsen. Och jag har så desperat försökt få tag i mer information om det här. Nu har jag en fransk vän som har kontaktat Jean-Maries agent. Eller publicist. För vi behöver veta mer. För det var ingen som brydde sig på den tiden riktigt. Utan det var ju bara en knasig fransman som har sett ett troll med orange hår. Men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vart det är någonstans. Jag skulle vilja höra från honom själv. Eller om han skrev ner det någonstans. Han är ju liksom ändå författare. Liksom.
Man tycker verkligen att han borde ha skrivit ner det.
Ja, men jag tycker också att det var en sån märklig grej. Och jag tycker det är så konstigt att ingen journalist, inte av de artiklarna jag hittar, ingen bryr sig om. De bara säger att, ja, Jean-Marie, så berättar han att han såg ett troll med orange hår. Och sen var det inte så mycket mer. Jag menar, det är ju den viktiga nyheten. Jag orkar ju inte läsa fransk litteratur. Jag vill ju höra mer om trollet.
Man tycker det borde vara en så stor upplevelse att han skulle kunna skriva en hel bok om det.
Jag tycker det också, verkligen. Och det är roligt att det är nära Stockholm. Jag har inte hittat så mycket liksom, i de här trakterna. Det är klart att det bör finnas, men väldigt... Det mesta är ju typ i Värmland och Småland och i norr. Det är liksom... Det, ja. Så att alla historier från Stockholm, snälla, hör av er. Till mig.
Vi ska lägga dina kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen. När kommer boken ut?
Ja, bra för det. Jag har ingen datum på den, utan jag ska försöka få klart den till hösten. Så ska jag väl skicka in den till förlaget och hoppas på det bästa. Men jag gav ut min förra bok. Den har fått bra recensioner. Och så att jag tror inte att det var nog inte vara något problem med att kunna få ut den. Om det är så. Det är kanske för exotiskt att skriva en bok på engelska om svenska tomtar och pysslingar och småfolk. Jag vet inte ännu.
Jag tror absolut på det.
Nu har du skött dig så bra här, så vi tänker inte släppa iväg dig än. Utan vi har ett annat ämne vi vill prata med dig om. Det gör vi i nästa avsnitt. Tack för att du kom, Fred.